Du lyssnar på Krigarinnor av Letizia Colombani i översättning av Anna-Stina Jonsson, uppläst av mig, Isabelle Moreau. Till mamma, till min dotter, till kvinnorna i Palais de la Femme. Så länge det finns kvinnor som gråter kommer jag att kämpa. Så länge det finns barn som går hungriga och fryser kommer jag att kämpa. Så länge det finns kvinnor som måste sälja sig på gatorna kommer jag att kämpa. Jag kommer att kämpa. Jag kommer att kämpa. Jag kommer att kämpa. William Booth. Ett är säkert. De döda hemsöker platserna där de levt som om minnet av dem trängde ner i och genomsyrade marken. Sylvain Tesson. Une très légère oscillation. Golvet är isande kallt. Det är tanken som kommer till mig där jag ligger med pannan mot stenen och armarna i kors. Idag väljer jag denna plats till min eviga boning. Jag avger de eviga löftena. Detta är mitt val. Innanför dessa väggar ska jag tillbringa mitt liv. Jag ville dra mig undan från världen för att bättre kunna ta del av den. Jag befinner mig på samma gång mitt i världen och långt ifrån den. Jag är till större nytta här än i de livliga förstäderna som omger mig. Här i klostret där tiden har stannat sluter jag ögonen och ber. Jag ber för de som behöver det, för de som prövas hårt, för de som hamnat efter på vägen. Jag ber för de som fryser och hungrar, för de som förlorat hopp och lust. Jag ber för de som inget har. Min bön stiger upp mellan stenarna, i trädgården och grönsakslandet, i det vintertid isande kalla kapellet, i den enkla cell jag tilldelats. Ni som vandrar på denna jord, fortsätt sjunga och dansa. Jag finns här, i tystnaden och mörkret, och jag ber att om ni skulle råka falla så ska en hand sträckas ut mitt i allt oväsen och larm, en varsam och stark hand, en vänlig hand som griper tag i er och hjälper er upp och utan att döma sänder er tillbaka ut i livets virvelvind där ni ska fortsätta dansa. Anonym syster, nunneklostret Fille de la Croix, 1800-tal. Kapitel 1. Paris idag. Allt gick blixtsnabbt. Solène hade lämnat rättssalen tillsammans med Arthur Sinclair. Hon var precis på väg att säga att hon inte förstod varför domaren inte gått på hennes linje eller varför han utdömt ett så pass strängt straff. Hon hann inte det. Sinclair rusade fram till avsatsen och klev över glasräcket. Sen hoppade han från sjätte våningen i justitiepalatset. Under några sekunder som kändes som en evighet svävade han i luften. Därefter krossades han mot marken 25 meter längre ner. Solène minns inte vad som hände sen. Bilderna dyker upp i en enda röra i ultrarapid. Hon skrek säkert till innan hon föll ihop. Hon vaknade upp i ett rum med vita väggar. Burn out, hörde hon läkaren säga. Först förstod Solène inte om han pratade om henne eller hennes klient. Det dröjde en stund. Sen kom hela händelseförloppet tillbaka till henne. Sinclair var en inflytelserik affärsman som åtalats för skattebrott. Solène hade känt honom länge. Hon visste allt om hans privatliv, giftermålen, skilsmässorna, flickvännerna, underhållet som han betalade till exfruarna och barnen, presenterna som man köpte till dem på sina utlandsresor. Hon hade besökt lyxvillan i Saint-Maxime, företagets gigantiska kontor och den vackra våningen i Paris 8:e arrondissement. Han litade på henne och hade berättat allt. Solène hade ägnat flera månader åt förberedelserna inför rättegången. Hon hade offrat all sin lediga tid, inte lämnat någonting åt slumpen. Hon var en utmärkt advokat. Arbetsam, noggrann, samvetsgrann. Alla på den välrenommerade byrån där hon arbetade uppskattade henne.